Ja, välkommen tillbaka till oss på Placera TV. Vi tänkte vi skulle ta en liten paus från rapporterna. Vi ska nu prata makro och det gör vi givetvis med makronästorn Roger Josefsson. Välkommen tillbaka.
Tackar.
Hur är läget?
Jättefint. Man får sån epitet också. Ja. Makronästorn.
Ja, men det tycker jag
vet inte om du tänker på om du är gammal eller om det faktiskt är något annat.
Ja, kanske mest ålder.
Ja, kanske mest ålder.
Du, jag sa att vi skulle ta en paus från rapporterna, men jag måste ändå fråga. Rapportperioden visar, tycker jag, ändå på en okej siffra för industribolagen. Mm. Åtminstone utifrån förväntansbilden.
Just
det. Jag tänkte faktiskt visa den här grafen. Vi börjar med den. Det här är, jag vet att du inte är en aktiekille, sådär, men ändå. Det här är försäljningstillväxten för S&P 500 i olika sektorer.
Yes.
4% för S&P. Industrin faktiskt tillväxt. Mm. Lite bättre än i Sverige, tror jag. Vad är din känsla? Är det en överdriven konjunkturoro?
Nej, men jag tror det är lite grann som vi pratade om, jag tror det var i augusti. Nämligen att jag tror vi har sett toppen på konjunkturcykeln. Så vi är på väg utför.
Ja.
Och det här är liksom, men det går inte så där vansinnigt fort.
Nej.
Och anledningen till att det går så vansinnigt fort är att det är så jävla mycket stöd där ute fortfarande. Mm. Vi ser Fed sänker räntan. Man har skapat någon form av, vad ska vi kalla det, mjuk QE också och så vidare. Så allting ligger ju liksom i linje med att ja, men det här går långsamt utför. Och någonstans i det här, Jesper, så ligger fortfarande den här, tycker jag, vin av att ja, men vi går mot någon sån här typ Japan-scenario. Mm. Liksom. Inte jättekul, men inte heller liksom någon
ingen
stor katastrof.
Ingen tvärnit.
Nej, ingen tvärnit.
Det är liksom, liksom. Och det är kollaps.
Nej. Ja. Och jag tycker fortfarande, alltså, det är alltid så att olika data pekar åt olika håll. Ja. Men det är klart att tittar man på överlag så tycker jag fortfarande att den bilden snarare stärks. Nämligen att det bara går gradvis ut.
Jag tänkte att vi ska kolla på en annan graf.
Det är det som det gör för mig faktiskt.
Join the club. Du, jag tänkte att vi ska titta på en annan graf som har med börsen. Den här kommer från Kiran Zakaria på Handelsbanken. Mm. Han la ut den här på Twitter.
Yes.
Och det här visar då, här är den ljusblå i svenska börsen, va?
Mm.
Och så har vi PMI, tillverkningsindustrin.
Ja.
Och det här gapet är ju väldigt intressant.
Mm.
Och det är därför jag, vad är det som kommer att ge vika här? Mm. Och hur ska man tolka det här? Vad tycker du?
Alltså, min tolkning av det här är nog, jag skulle nog faktiskt gå med börsen här i det här fallet. Och anledningen till det är att om man tittar på underkomponenterna i PMI den här gången så var det ju så att exportorderindex faktiskt såg bättre ut.
Ja.
Och eftersom de som industribolagen som är på börsen oftast är stora och mycket mer relaterade till exportsektorn så skulle jag tro att det faktiskt är ett tecken på att det kanske blir någon form av stabilisering när det gäller exportmarknaden.
Och då måste jag ändå fråga dig som är en räntemänniska i grund och botten.
Mm.
Man brukar alltid prata om att räntemarknaden är mer pessimistisk och räntemarknaden brukar ha rätt. Har räntemarknaden fel den här gången? Förstår vad jag menar med den frågan? Att börsen har ju varit positiv medan vi såg ju kraftigt sjunkande räntor, åtminstone när du och jag poddade i augusti.
Mm, just det.
Hänger du med i resonemanget?
Ja, jag hänger med, men... Alltså jag kan inte bita den hand som föder. Jo, jag skojar bara. Det är klart jag kan göra det. Nej, men jag tror faktiskt att räntemarknaden har fel så tillvida att vi liksom, jag tror inte vi nu går in i liksom någon ny kraftig lågkonjunktur.
Okay.
Och det är fortfarande lite grann det som ligger i korten. Ja. Det ligger fortfarande sänkningar inprisade kortsiktigt för Fed också. Och så, vidare. Så det tror jag man har dratt ett steg för långt helt enkelt.
Och apropå Fed, man sänkte räntan här igen nyligen. Och det var väl, mig veterligen, den tredje räntesänkningen i rad. Vilket är ganska unikt för USA, att man gör på tre möten i rad.
Ja, just det.
Tankar kring det?
Ja, alltså, när de inledde det här, och det var en av de sakerna som går upp till hög volatilitet, och att man kallar det något här mid-cycle correction eller något liknande. Och faktum är att det har snarast kommit upp igen, liksom, att det här var en mid-cycle correction. Och lyssnar man på Powell lite mer noggrant så får man ju intrycket av att han fortfarande tycker att ja, men vi sänker och så får vi se vad som händer. Och nu har datat i USA igen börjat stabilisera sig, och jag tycker att så som jag läser det senaste mötet, så är det att ja, men nu har vi sänkt på rätt ordentligt och nu kan vi faktiskt ta en paus. Och ska man vara riktigt ärlig, Jesper, så tycker jag väl också att datat som kommer ut från USA liksom understryker det. Återigen, det ser inte jättestarkt ut, men det är ingen katastrof.
Det är inte någonting som kräver kraftiga stimulanser för att förbättra sig.
Nej, och jag menar, de har ju ändå stimulerat lite grann. Och jag tror att de vill spara det också lite grann. Alltså inte i någon bemärkelse att hålla krutet torrt, utan bara att det finns ingen anledning att sänka för mycket här och nu.
Det kom ju massa data i fredags som stärker den tesen att det har inte försämrats. Det här är payrolls. Då ska vi titta på att här är då genomsnittet. Och så har vi den ljusblå är vad förväntningarna var. Den mörkblå är utfallet.
Mm.
Och det är definitivt inte någon krasch i sysselsättningen?
Alltså jag tycker att den här grafen är jättebra, för mig har det varit en sån enkel sätt att be, och det är den här, jag säger 100-linjen. Mm. 100-linjen, det är ungefär det antalet människor som kommer in på arbetsmarknaden av demografiska skäl varje månad. Och för mig är det så att så länge liksom sysselsättningen håller sig över 100, ja, då ökar sysselsättningen mer än vad den demografiska utvecklingen gör. Vilket för mig inte antyder att då har vi en stark arbetsmarknad. Och jag tror att det är precis så som Fed tittar på det också. Jag vet att Janet Yellen pratar rätt ofta också just om den här 100-gränsen också. Så länge det är över 100 så är det liksom smooth sailing. Och jag tycker man ska hålla fast i det faktiskt. Det är först när den går tydligt under 100 som man kanske ska bli orolig. Så om nästa utfall blir 50, ja, det är klart att då kanske Fed...
Samtidigt har vi haft några tillfällen då det faktiskt har trillat ner under 100 men kommer tillbaka. Det kan ju vara lite säsongs...
Ja, visst. Du har ju såna här orkaner. Det är ju världens värdekänsligaste ekonomi som en tidigare kollega till mig alltid sa.
Intressant. Sen hade vi då det här med ISM som också kom. Och när jag tittar på det så ISM totalt var fortfarande under 50. Men det var bättre om månaden innan. Mm. Däremot så har tillverkningsindustrin fortsatt svagt. Och jag vet att du har en del tankar kring det här. Vi kan börja titta på den här grafen då. Som är industriproduktionen och ISM.
Mm. Ja, den blå linjen är ju ISM då. Och här ser man ju att den fortfarande ligger under 50. Vilket ju skiljer då mellan expansion och avmattning. Men det jag tycker är lite intressant här. För den går ju liksom tillbaka till 20-talet. Och över den röda linjen som är industriproduktionen. Mm. Inför varje sån här gråmarkerat fält som är recessioner. Ja. Så ser vi då ganska tydliga dippar. Alltså precis innan eller under de här recessionerna då. Och det är ju det här som vi har med oss. Alltså de som bevakar och bedömer idag. Att industriproduktionen leder amerikansk ekonomi leder världskonjunkturen. Men det som vi ser här borta tycker jag är superintressant. För 2015 någonstans där hade vi också en väldigt kraftig avmattning. Det syns även i ISM förresten. Ja. Väldigt kraftig avmattning i tillverkningsindustrin. Men den gav liksom inget allmänt intryck eller avtryck. Vi fick ju så inte att arbetsmarknaden försvagades kraftigt och så vidare. Och poängen är att amerikansk ekonomi har nu gått in i en fas där det inte drivs längre av tillverkningsindustrin. Utan drivs mer av teknologi etc.
Så det är en helt annat upplägg helt. Eller man måste se på ISM annorlunda då, eller?
Ja, det är tjänstesektorn som driver amerikansk ekonomi. Och det är inte liksom så enkelt som detaljhandeln. Utan det är mer så att vi har en massa helt enkelt väldigt avancerade och framgångsrika stora tjänsteföretag. Ja. Som typ Amazon och Google och allt vad det nu är för någonting. De driver amerikansk ekonomi.
Du hade den här grafen för att illustrera det här. Berätta, vad är det vi ser?
Ja, det här är ett histogram. Så här ser man ju utfallsrummet. Då. Så att det är mycket här i mitten beror ju på helt enkelt att det är många utfall som har varit runt snittet helt enkelt. Och så har vi då den röda där som då är konsumtion. Bidrag till BNP och den blå som är investeringarnas bidrag till BNP. Och det man kan se när man tittar tillbaka till ska vi säga, 47 tror jag det är, så ser man att snittet då ligger lite grann till vänster eller den blå linjen vilket indikerar att investeringarna i snitt då ligger lite till vänster alltså bidrar lite mindre eller mer negativt, oftare mer negativt till BNP än vad konsumtion gör som är den röda linjen.
Okay.
Det som är intressant med det här är att det här är ju återigen, det här understryker ju vår, liksom, vår vad ska vi kalla det, predisposition. Det är det här, så här vi alltid tittar på det. Industriella ekonomin, det vill säga investeringarna, driver amerikansk ekonomi. Men det den här säger är att ja, så har det varit historiskt. Men det intressanta är att om vi skär den här istället, så heter det, någonstans kring 85 eller någonting liknande, vilket man ofta gör för då har vi den här the great moderation som den kallas, inflationen gick ner och så vidare. Då ser den här ganska annorlunda ut. Så då flyttas den här blå linjen faktiskt längre höger ut. Vilket innebär att det som driver amerikansk ekonomi nu är snarare personal consumption expenditures. Vilket igen understryker att det är tjänsteekonomin som driver amerikansk ekonomi.
Och då blir det intressant, för vi har ju en vana att alltid snegla på just USA och hur USA går. Men det är kanske dags att vi ska titta lite grann på andra delar av världen. Och då vet jag att du vill nämna Kina, som är den andra stora makten. Men det är fortfarande så att vi fokuserar väldigt mycket på USA. Ja. Och nu är det ju pågående handelskonflikter och så vidare. Och hur ser det ut för Kina? För det, har du menat att det kan påverka världsekonomin, få ett större inverkan på världsekonomin närmsta tiden?
Från vår perspektiv är Kina mycket mer intressant idag. USA fortsätter att vara en dominerande makt i världen, de har fortfarande dollarn och så vidare.
Ja.
Men det som är intressant är att det är Kina som står för de stora investeringarna i världen. Och det innebär också att det är Kina som står för den globala konjunkturcykeln. Mm. Och Europa som helhet och kanske Sverige i synnerhet är ju extremt tungt när det gäller maskinindustri och så vidare. Så vi ligger rätt tidigt och är väldigt beroende av den typen av efterfrågan. Och idag är det inte USA som står för det, utan det är framförallt Kina. Och det som är intressant med det är att Kina har vi ju diskuterat i flera år hur dålig statistik det är. Och ett typexempel här är ju den röda linjen, det är ju kinesisk BNP.
Oh.
Nollstrecket här, det är ju liksom trend-BNP och så ser man liksom, det är ju i princip en flat line här.
Under noll.
Ja, nu är den lite grann under. Så det går åt det hållet. Men det som är intressant är att om man tittar på såna andra aktivitetsindikatorer, här har vi två varianter, de här två olika blå linjerna, så ser man att det är en betydligt högre då volatilitet i konjunkturen. Ja. Och den, även precis som du är inne på, den viker ner. Men det som är intressant är att det här, framförallt det här mönstret, stämmer ju ohyggligt väl med hur vi har upplevt konjunkturen från ett europeiskt perspektiv.
Ja. Så att titta mer på Kina med andra ord.
Ja, definitivt.
Och där finns det anledning att vara lite orolig för på vår horisont.
Ja, Kina ser inte alls speciellt bra ut just nu. Jag menar, för mig är det väl Kina som, om vi nu ska få den här stora smällen, då är det väl Kina som ska stå för.
Hur kan det påverka handels? Innebär det att Trump har trumfkortet då? Trumfkortet.
Nej, alltså Trump sitter nog inte med trumfkortet, utan det som har hänt under den senaste tiden, det är ju helt enkelt att Kina försöker liksom balansera utvecklingen. De har ju investerat ohyggligt mycket, de har ju de här spökstäderna och allt sånt där. Och nu försöker man då balansera så att den privata sektorn kommer igång igen, men varje gång man försöker lämna över ansvaret för den kinesiska ekonomin till privat sektor, så viker den helt enkelt. Och det beror ju på att man har antagligen investerat fel, lite grann som Japan gjorde på 80-talet och så vidare. Så det här kommer vara en balansgång framöver. Så jag förväntar mig att den här konjunkturen kommer fortsätta. Det kommer vara hög volatilitet. Okay. Det kommer vara drivet av kinesiska innovationer i termer av att man släpper respektive drar åt penningpolitik och kreditpolitik och finanspolitik. Så Kina kommer vara liksom det som styr ekonomin framöver. Och där ligger det också risken för att man inte lyckas helt enkelt, utan det smäller.
Vi ska klämma in ett ämne innan vi går till det avslutande ämnet, och det är Brexit. Jag är nästan ont att säga. Jag är så ofantligt trött på Brexit. Mm. Det är nästan så att jag har slutat lyssna på vad som sägs om Brexit.
Fast det är sådana ilandsbekymmer. Jag menar, du är trött på det, men tänk på det i Storbritannien.
Jo, jag fattar. Men min känsla är att väldigt många gör som jag. Man slutar lyssna. Det blir lite så här. Och då frågar jag, finns det en risk då att vi underskattar effekten av det här, att det blir det där cry wolf. Vi hör inte och helt plötsligt bara, oj, vilken smäll det blev. För jag är otroligt trött på det.
Min kommentar var faktiskt seriöst menad. För problemet är att britterna reagerar precis som du gör, fast liksom i mycket mer. Ja. De är så förbaskat trötta. Jag tänker på det varje gång jag är i London. Mm. Och jag menar, nu är London ett område där man tydligt röstade för att vara kvar.
Ja.
Men där säger man så, vi orkar inte mer. Liksom.
Gör
någonting. Ja. Gör det bara, vi får bli av med det. Vi måste få bort det här nu. Vi måste få bort osäkerheten. Och just osäkerheten är ju väldigt tydlig om man tittar på brittiska data. Vi ser ju att investeringarna i Storbritannien har gått från de högsta i G7-området innan krisen till de lägsta i G7. Vi ser att sparkvoten börjar stiga och allt sånt. Så ja, vi underskattar den så tillvida, men det är ju den stora frågan är det här, kommer de krascha ur? Och den risken finns definitivt kvar. Den försvinner inte alls nu. Risken är ju nu att när vi får det här general election som kommer upp, så får vi ytterligare en gång ett svagt parlament, inte något tydligt mandat. Vilket kommer att göra att vi igen löper risken för att få den här diskussionen om en hard Brexit. Och som sagt, risken är ju också att man helt enkelt bara schabblar bort den. För det kommer ju
och
vara,
det är en viktig partner för Sverige.
Ja, det är en ohyggligt viktig partner för Sverige. Men det är så lätt att säga så här, men det ska, tittar man på undersökningar och olika studier och så här, så ser man så här, att det ska slå 2-3 procentenheter tror jag det är, på europeisk tillväxt långsiktigt. Det är ju en massa nivå. Mm. Och det är ju inte så där jättefarligt utspritt över lång tid. Problemet är att det kommer ju ske under en väldigt begränsad tid. Vilket gör att det kan bli en ganska kraftig smäll för Europa. Och som sagt, vi har tittat på lite data här som indikerar att Europa ser ju inte superstarkt ut redan som det är nu.
Och apropå Europa, jag tänkte att vi skulle avsluta med att återgå lite grann till svensk PMI. Mm. Du har ett par grafer med dig som jag tänkte att jag skulle titta på. Mm. Och det här är Sverige, vi har redan konstaterat att Kina och UK kan vara potentiellt utmaning för Europa. Mm. Vi är mer beroende av det. Men då vill du slänga in Sverige i den här kompotten också, om man ska kalla det för, som en ledande indikator.
Ja, alltså tittar man på det historiskt, det här använder vi en av det här, mycket av det här med PMI-data, så kan man väl konstatera att Sverige, givet hur vår sammansättning av vår industri ser ut, vi har mycket råvaror, men vi har också väldigt mycket maskinindustri, så sånt som ligger tidigt i investeringscykeln. Och det gör faktiskt att Sverige leder europeisk investeringscykel och europeisk industri. Och det ser man här till exempel. Nollstrecket här, det är ju om svensk och europeisk utvecklingen gick ett mot ett. Liksom. Ja. Sverige gick ner ett och gick Europa ner ett och så vice versa. Men det man ser här är att det sker med en viss lag. Det är ungefär 2 månaders lag då som det här sker. Så det som händer i Sverige, alltså svenska PMI-data, är liksom lite grann, vad är det man säger, the canary in the coal mine för europeisk industri. Så och tittar man bara på nivån på svensk PMI, nu pratar vi om det alldeles nyss här, men tittar man bara på nivån på svensk PMI så kan man konstatera att det finns fortfarande lite nedsida för Europa också.
Här kan vi se det lite tydligare kanske. Då är Sverige den här mörkblå. Här har vi sett ett kraftigt nedrevidering då.
Den gick ner helt enkelt.
Och då kan vi se att enligt din tes då så ska även Europa fortsätta ner en bit.
Ja, alltså det som jag skulle tro händer är att Europa går ner lite till och kanske förhoppningsvis stabiliseras, men det är fortfarande för låga nivåer.
Så att Sverige är Europas svar på Sydkorea är för en global ekonomi.
Precis så är det.
Vi brukar säga att Sydkorea är en ledande indikator.
Ja, definitivt, och det tycker jag fortfarande stämmer. Och Sverige kanske då för Europa, som sagt.
Ja, du... När du och jag poddade i augusti så var min uppfattning att du inte var fullt så pessimistisk som du brukar vara. Hur känns det nu? Mitt intryck är att det snarare har förstärkts i att du inte är så... Eller du har blivit mer optimistisk. Kan man säga så?
Nej, det kan man inte göra.
Nej, bra.
För jag är inte mer
optimistisk. Då har jag misstolkat här.
Precis, vi får börja om, jag tycker. Nej, men det poängen med det här det är ju liksom att den här nedgångsfasen den fortsätter.
Ja.
Ska vi få igång det här på något annat sätt? Och det tror jag vi har pratat om även sist gången vi träffades. Ja. Nämligen, vi måste få igång finanspolitiken om vi ska få igång konjunkturcykeln. Ja. Det finns liksom ingenting annat svar just nu. Så nedgångsfasen fortsätter, ingenting har ändrats där.
Men det är ingen krasch.
Nej, det är ingen krasch. Och det är det som jag tycker är den viktiga poängen.
Men den här investeringsfasen är jag ju lite halvskeptisk till. För jag upplever ju att för att vi ska få finanspolitiska stimulanser så krävs det någon form av konsensus bland politiker.
Definitivt.
Ja, och jag upplever det som att polariseringen har väl aldrig varit så stor bland politiker. Det känns ju knappt att de kan komma överens om någonting. Nu kanske jag överdriver, men... Att det är svårare att få till finanspolitiska åtgärder idag än för sig 10, 15, 20, 30 år sedan. Eller?
Men du har helt rätt.
Har jag rätt eller fel?
Jag tror du har helt rätt. Men grejen är bara att de här, man kommer ju tvingas till det. För konjunkturen kommer liksom hela tiden vara lite för svag.
Men är det inte riktigt att det blir för sent?
Jo, nej, men det är det här som är Japan. Men vi gör lite till då. Okej, men så gör vi ett litet projekt till.
Istället för bara
vi ska bara trycka in massivt. Liksom. Vi ska bli den gröna ekonomin i världen. Vi ska ha noll eller negativa utsläpp. Det är liksom, du vet, man får sätta de här stora målen. Vi ska till månen, vi ska till Mars. Vi ska ha nollutsläpp eller negativa utsläpp.
Det tror jag så mycket vill om att vi kommer ha politiker som säger att vi ska till månen. Men jag förstår vad du menar.
Precis, det är det vi ska
inte
behöva.
Små...
Nej, inte små duttar, för då är vi i Japan. Då bygger vi den där bron till den där obeboende.
Men vad tror du? Är det snarare, det är igen, du nämnde tidigare, men det är Japan vi är på.
Ja, det är huvudscenariot fortfarande.
Det är huvudscenariot.
Jag är ledsen, jag ändrar mig inte där.
Ja, men det är ändå kul att du är ändå inte fullt så negativ.
Nej, Japan är inte så illa.
Nej, du klarar sig ganska bra. Ja. Roger, tack för att du kom. Det var kul att snacka makro med dig, tycker jag. Och tack för att ni har tittat.